Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej kompisar, alltså herre jävla gud vad jag svär nu, och det struntar jag i. Ronja, vilken jävla människa. Jag och Viktor har intervjuat henne angående hennes medberoende, som med att ha växt upp i en familj med alkoholmissbruk. Och hon berättar om sin resa. Vi pratar jättemycket om just relationer och bemötande, och hon ger ganska mycket bra tips på vad man kan göra om man själv är medberoende eller lever med någon som har missbruk. Men också vad som har hjälpt henne och som har gjort att hon idag ändå är, i alla fall i mina ögon, väldigt välfungerande och ändå välmående på många sätt. Sjukt inspirerande, och jag och Viktor satt båda med gåshud typ hela den här timmen. Så att jag tror och hoppas verkligen att ni också kommer få med er massa bra, både tankeställare men också konkreta tips när det gäller allt typ. Så jag säger inte mer än så. Nu bara kör vi.
Nej, men jag tycker det är helt rätt, för att alltså, jag hamnade i ett spontant A-möte i USA när jag stod där liksom i baren och jag frågade varför de inte dricker alkohol eller något just där. De bara sa, men vi är med i A. Och sen så, jag tittade bara på honom och jag bara så, okej. Okay. Och så bara tittade han på mig och bara så här, vad har du varit med om? Och det var så här, lördag kväll, och jag bara så här, och han bara så här, it's not your fault.
Oj, jag rys.
Och jag bara så här, han bara så här, it's not your fault. Och jag bröt ihop.
Nu så sitter vi återigen här. Jag sitter bredvid Jessica och en gäst som är så roligt hur livet kan vara. Att jag var på gymmet och körde en build and burn, där man ska bli stark i kroppen. Och där så är det en person som svettas så, ja, jättemycket. Hon bara kör. Och sen så står vi och liksom svettas tillsammans och pratar ett gäng där och tittar liksom och snackar, mäter, klämmer på varandras muskler. Och då säger hon att vi har setts förut. Och då säger jag, okej, hjälp mig, jag är ansiktsblind. Och så berättar vilket tillfälle, och så visar jag att hon är skådespelare med mera. Och så börjar vi samtala, och det visar att hon bland annat gör en egen podd som heter Investpodden, som jag har lyssnat en hel del på. Och där är vi någonstans, så nu, fast det är inte det vi ska prata om idag. Men vi börjar där. Hej Ronja!
Hej! Fantastiskt. Ja, hej. Fantastiskt. Och vänta. Jag känner att jag måste reda ut där. Stått och klämde på varandras muskler. Det här låter ju lite som en, jag vet inte, någon så här erotisk film liksom. På gymmet. Vad är det här? Verkligen.
Så här, vi ska prata om ett hyfsat tungt ämne, så jag tänker att vi börjar liksom.
Börja lättsamt,
lite,
absolut.
Lite skratt och så.
Nej men så är det ju, för vi har ju en gemensam skådespelarvän.
Precis.
Och så att det var därför jag varit lite confused. Om jag tror att vi har sprungit på på varandra där, eller så är det bara att jag har stalkat dig på sociala medier och tror att jag känner dig. Nej, men det, den här pölen med skådespelare är ju liten.
Ja.
Så det är klart att man har ändå lite koll på folk ute där i periferin. Och jag vet att jag har sett showreel med dig för att vår gemensamma vän har visat den. Och då var du med i den. Så jag, det kanske är därifrån jag fått att vi har träffats. Men jag vet inte. Men så är det i alla fall.
Du vågade ta kontakt i alla fall.
Nej, men du tränade ju med, man blir ju indelad i gäng på gymmet, och du körde ju med två av mina kompisar.
Just det.
Så ja, så såg jag att du stod där som en, ja, men som du sa, en liten svettig hög, för det är så det är, efter bilden var man helt förstörd. Och så stod vi alla och pratade, och det var det naturligt att säga, för jag, ja, då kände jag igen dig. Så.
Mr 108% i puls. Jag kom upp på 106%. Man ska inte, alltså det är så
här. Ja, min kompis, ja, han är fel pulsman. Ja.
Ja, det måste vara konstigt, för att man räknar med att, alltså, man utgår för 220 puls, och sen så tar man minus sin ålder, vad man har för maxpuls. Men det stämmer ju inte alltid.
Nej, det gör inte
det. Det är en schablon liksom, så då skulle jag i så fall ha, ja, under 100.
Ja, hur gammal är du egentligen, Viktor?
36. Så då skulle jag ha 184.
Ja.
Men det hade jag tydligen högre, så jag hade mer än 100%.
Mm. Hur som helst, det var där vi träffades, och det var ju väldigt kul. Och det är ju så här, träning är ju väldigt hälsosamt. Och det leder ju in på också, ni pratar ju om mental hälsa. Så det är, jag har också lyssnat på er podd, och jag tycker den är jättefin. Och jag tycker det är väldigt viktigt att prata om alla olika typer av tillstånd, vare sig om det är fysiska sjukdomar, om det är psykiska tillstånd, sjukdomar, vad vi nu än vi kallar diagnoser, inte diagnoser. Så jag tycker ni gör någonting riktigt bra, det är viktigt.
Mm, bra. Och vi gjorde lite sällskap här när vi skulle gå till Jessica, och jag har liksom, på den här korta tiden vi har känt varandra, så har jag känt att jag tycker att ni är lite lika, du och Jessica. Det känns som att ni är liksom så här, det är ordning och reda, ni har liksom väldigt bra koll på grejerna. Och då så sa du, när du kom in här, så sa du att det påminner, det här hemmet påminner om ditt hem också.
Ja, nej, men definitivt. Jag har ju, och jag har dessutom samma spegel typ. Alltså jag nästan likadan. Ja. Och sen har du ju samma färgval på väggar, och vi har samma serveringsskåp, och så, ja, men vi helt klart verkar vilja ha det lite så här lugnt och mycket grönt och växter och ja.
Coolt. För det är så här, även nu, vi har ju så här hängt nu typ 7,5 minut ungefär. Och ändå med vissa människor, jag upplever det i alla fall, så är det ganska kort inkörsträcka till att man bara känner sig bekväm och lugn. Och det känner jag väldigt tidigt med dig.
Ja, detsamma.
Eller, alltså typ 30 sekunder. Ja.
Nej men verkligen. Nej, men jag, och det är väl någonting som jag har på något sätt lärt mig under åren, att jag, alltså det här klyschan, livet är för kort. Och jag hatar uttrycket carpe diem, för att det är ingen som skulle gå till jobbet om vi levde så. Alltså det skulle bara vara kaos i världen. Om alla tänker hela tiden, jag har en sista dag att leva, vad vill jag göra då?
Det beror på vad för jobb du har.
Jo, absolut, men du förstår vad jag menar. Det är ju ingen som skulle liksom sitta i beredskap om det skulle brinna någonstans eller så, utan vi behöver ju att folk tar sitt sociala ansvar och så. Men livet är ändå för kort, för att det finns så mycket svårigheter i världen och livet i alla fall. Så varför ska vi göra det svårt att lära känna varandra? Sen så är man kanske inte en match med allihopa, och det är helt okej. Men då kan man ju känna det, och så kan man umgås med andra människor. Men att försöka vara knepig och svår och bara sådär, jag vinner ingenting på det. Och ni vinner inte heller någonting på det. Utan nu är det bättre att du bara har trevligt med varandra, tycker jag.
Väldigt klok tanke.
Precis, så du är bland annat investerare, och du har startat den här podden, Investmentpodden, Investpodden som jag verkligen kan rekommendera. Och sen så är du skådis, utbildad i USA, och du har även utbildad journalist och skriver mycket. Jag har bland annat skrivit en pjäs som handlar om vad då?
Det är en föreställning som heter All the Things I Cannot Change. Jag skrev den när jag bodde i Los Angeles, och den handlar om AA, alltså anonyma alkoholister. Så den är då skriven på engelska med amerikanskt format, för jag tänkte komma in i den i festivalsvängen. Men nu är jag i Sverige, så jag har även skrivit en svensk del till den. Och jag vet inte om jag kommer, jag menar, som du vet också, Victor, och säkert du med, Jessica, hur otroligt mycket tid och blodsvett och tårar det tar att producera teater. Så det är såklart inte omöjligt, men och då är det så här passion project och så vidare. Men i och med att jag har varit utomlands, jag har inte de kontakterna längre, så att jag vet, jag ska ner den personen och så löser det här sig, utan så, men den ligger där, och det är någonting som jag tänker att det här ska jag göra, men jag behöver en rätt teaterchef eller någonting så. Men ja, det var ju det vi pratade om, Victor. Det var därför jag tog upp det, för så här, men du är ju skådespelare, kanske en new reading eller så, och jag har skådespelare i USA som vill göra den här, ifall den. Men ja, jag har skrivit en föreställning om anonyma alkoholister för att jag framförallt insåg skillnaden mellan Sverige och USA hur öppet man talar om att man är med till exempel i AA. I need to go to a meeting. Och det är inget problem. Jag stod i en bar och så var det två killar som stod och drack Coca-Cola. Och jag vet inte hur det kom sig att jag frågade, jag vet inte hur det var, men på något sätt så sa de i alla fall så här: nej, jag dricker inte för jag är med i AA. Och det har aldrig hänt mig i Sverige. Att jag har varit i en bar och att någon ett inte dricker alkohol, det är väldigt ovanligt. Och sen nummer två, att det är någon som öppet säger, nej men jag är med anonym alkoholister så jag dricker inte. Och jag tyckte det var så intressant så att då tänkte jag, men gud, just det. Och sen har jag ju faktiskt varit på AA-möte. Och då kan jag också skriva att jag var där med en anhörig till mig som inte vill gå dit själv. Så jag är själv inte med i AA eller så. Men det var en, det är en speciell upplevelse. Och framförallt alla som har gått igenom någonting tufft i livet, många av oss utvecklar lite humor. För att det är så man dealar med smärta. Ja, men så här, coping mechanism, dark sense of humor. Och det var det jag också upplevde på AA, att jag trodde jag skulle komma dit och så sitter folk och säger så här, så gjorde jag det här och det blev ju fel och så vaknade jag på den scenen. Ja, men du vet det här. Men hur många som berättar saker med humor, och det är berg- och dalbanan av känslor, för att det är humor och sen är det smärta och så kommer man tillbaka till humor. Och då tänkte jag, men gud, det är ju sånt här jag gillar att skriva. Svart komedi eller vad man ska kalla det.
Så det är egentligen inte en flykt med humor utan mer en copingstrategi.
Ja.
Snarare.
Ja.
Alltså just eftersom man också tillåter sig att vara i det jobbiga och i det svåra också.
Definitivt, det finns ju de som har humor som strategi för att aldrig någonsin ta någonting till sig riktigt och dela med det. Men jag tror att det är otroligt hälsosamt att kunna gå i den bergdalbanan, att känna smärtan men att sen också kunna skratta åt eller skratta i situationer för att ta sig vidare. Jag tror att det är jätteviktigt. Ja, definitivt.
Ska vi backa bandet lite? För jag visste ingenting om dig innan idag. Jag visste bara att du heter Ronja och att vi skulle prata om alkoholproblem. Eller alkohol och medberoende och missbruk. Vill du berätta varför du ville vara med i den här podden? Vad du vill dela med dig av? Eller måste jag säga?
För det första så är det så här att det är aldrig lätt att prata om såna här saker. Och det är därför som jag sa förut att jag tycker det är så viktigt att ni gör den här podden. Att man pratar om alla olika typer av saker som kan vara jobbigt. Att vi lyfter ett ytan. Om det finns någon som sitter där ute som är en yngre version av mig eller er kanske, som känner sig ensam, som inte riktigt vet hur vart man ska vända sig, eller om det finns en person där ute som kan känna lite styrka i det som jag kan dela med mig av, så vill jag göra det.
Och de som lyssnar, kan det vara, tänker du att det kan vara vem som helst egentligen? Kan det vara någon som själv har någon anhörig med missbruksproblem? Kan det vara någon som har missbruksproblem? Eller?
Det är så här. Alla känner någon. Nu idag kommer vi fokusera främst på alkohol. Men det kan vara tablettmissbruk, kokain, andra typer av droger. Det kan vara sex, det kan vara träning. Alltså vi kan missbruka egentligen vad som helst. Så vi alla känner någon just när det kommer till alkohol. Man säger att, jag kollade upp lite fakta här innan så att jag inte skulle sitta här och ljuga. men nu är det så här, när man pratar om definitionen av riskbruk så pratar man mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor. Och 9 glas, för jag är ju kvinna så jag tänkte på mig själv, det betyder en flaska vin är ju 6 standardglas. Så det är ungefär 1,5 flaska vin per vecka. Alltså det får ju många i sig ganska lätt, framförallt på semestern.
Ja, under sommar gör nästa skulle jag säga.
Ja, kanske. Så, och så då som sagt lite mer för män. Men det är framförallt då en högre andel män också som ligger i den här riskgruppen. Och man har ju kommit fram då på olika sätt och då mäta, för det finns ju alltid mörkertal och det här är ju jätteknepigt såklart. För det är inte som att någon står på Systembolaget och säger, har du problem med alkohol? Ja, men det, utan det finns ju då ett sätt då, som ett test som heter ADIT-C. Och då har man kommit fram till att ungefär 33% av befolkningen har riskkonsumtion av alkohol. Och det är då blir det ju 1 av 3. Och med riskkonsumtion betyder ju inte att man är alkoholist. Och det jag tycker är så viktigt att få fram är den här gråskalan. Jag är uppvuxen i en alkoholistfamilj. Mina morföräldrar var gravalkoholiserade och var periodare. Och totalt förnekade att de var det. Min mormor var den klassiska som sa, jag tycker att det är trevligt med ett glas vin ibland, men inte mer än så. Det var viktigt för henne att säga. De kommer ju från, jag har tyska rötter och österrikiska, så de kommer från kriget. Inte den generationen där man kunde gå och prata med terapeut på samma sätt, utan då finns ju ofta kanske då alkohol eller någonting nära till hands för de som varit med om väldigt traumatiska saker. Problemet är att har man problem med alkoholen så drabbar det sällan bara en själv. Det drabbar ens närhet. Och de har massa barn, 5 stycken. Och man brukar säga att för att förändra beteende 100% så tar det 3 generationer. Mm. Så det betyder egentligen mina framtida barn. Mm. Och det är många inte förstår som inte är uppvuxna med det här, det är att de tror att det är jobbigt att se någon full. Och det är klart att det är jobbigt, men då skulle jag aldrig gå på krogen, för det är jättejobbigt att se folk fulla. Mm. För folk är alltid fulla i Stockholm på en lördag, så det är ju katastrof egentligen, men så är det ju. Men problemet är hur relationerna och det vad som händer med självkänslan framförallt. Jag har gjort den klassiska saken. Jag var 6 år gammal, kommit hem till mina morföräldrar. Vi skulle vara där på middag. De öppnade inte dörren. Där hände med jämna mellanrum. Jag slutade och släppte dem in oss. Och de hade då suttit och supit i en vecka eller två. Och om ni någonsin har varit bakfulla och vet när det luktar bakfulla i en lägenhet. Då kan ni tänka 2 veckor av det. Det är ju, ja, det var liksom lägenhet. Det var kaos. Det är sånt där som alltså, inte en vuxen heller ska se. Men jag var 6 och så säger jag till min morfar så här att... För jag var ändå så pass smart och tänkte okej, men min mamma försöker liksom prata med dem och sådär. Men om jag säger någonting då kanske jag verkligen biter för att jag är barn. Och då tittade min morfar i ögonen och så sa jag... Jag älskar dig. Om du älskar mig, snälla sluta drick. Mm. Och jag hade ju ingen aning om vid den åldern att det är... Den mest fundamentala, alltså det är det vi alla har gemensamt som har familjemedlemmar som dricker. Att ofta så tar barn på sig att det är mitt fel på något sätt. Sen hade jag lite turen att min mamma har skolat mig mycket i alkohol och sådär. Att just att ja, men de är alkoholister och fick lära mig skillnaden. Vårat sätt hemma var att jag fick börja dricka alkohol hemma men absolut inte med mina vänner. Hon hade inte sett mellan fingrarna om jag hade kommit hem full när jag var 15. Okay. Utan jag fick testa lite vin hemma. Min mamma jobbade inom restaurang och sådär som kunde mycket om viner och sånt. Så jag fick testa lite hemma. Det här som alla undersökningar säger det är fel för det visar att man dricker mer ute. På mig funkade det för jag var extremt ansvarsfull när jag var ute.
Samma här.
Kontrollbehov som utvecklas då istället. Det har gjort istället att jag blev ju en människa som hade ett enormt kontrollbehov. För jag var livrädd för att ta nästa drink som gjorde mig till alkoholist. Mm. Jag trodde, för genen finns där, du vet, alltså genet alla undersökningar ungefär hela världen så borde jag bli alkis eller någonting. Och då tänkte jag, men då är det kanske nästa glas vin. Mm. Och sen är det kört. Och sen kan jag aldrig mer ta tillbaka det. Mm. Men så har jag såklart läst på mycket och det visar sig att det är ju inte så. Och jag har sett på gråskalan i min släkt, min pappa som också var en beroendepersonlighet. Och det var ju då när jag kom in och började skriva den här föreställningen och förstod någonstans att i USA pratar man om att vara en addictive personality. Och vi pratar inte så mycket om att vara en beroendepersonlighet i Sverige. Nej. Och med beroendepersonlighet kan ju vara vad som helst. Det kan ju, som sagt, vi kan ju missbruka vad som helst, men just att vet man om att man är en beroendepersonlighet som jag vet att jag är, det är då man är liksom så här, jag kanske blir arbetsnarkoman eller jag äter för mycket choklad eller jag tränar för mycket, men då att man byter ut det. Mm. Och jag var ju så noga med att inte bli alkoholist. Mm. Så då tränade jag mycket ett tag eller så gjorde någonting annat mycket ett tag eller för att undvika på alla sätt att bli just alkoholist, för det var det stora för mig. Och jag är ju, när jag bodde i Los Angeles så det, Victor, du har ju varit där. Det kanske du också varit, Jessica. Det är väldigt vanligt med droger och sånt där. Kokain och här. Men jag vet att jag är en beroendepersonlighet. Jag har aldrig vågat röra någonting överhuvudtaget. För att jag är så rädd att det är det som gör att jag tippar över kanten. Och så har jag sabbat mitt liv för resten av mitt liv. Mm. Och det är ju onödigt.
Ja, verkligen. Ja. Och vad hade dina föräldrar då? För du sa att din pappa var beroendepersonlighet. Eller hade sån...
Båda mina föräldrar är beroendepersonligheter.
De har ju ofta, alltså, det är svårt att se det lite som psykopater. Kommer ju ofta långt i alltså, manliga psykopater. Och det är också... Addictive personality, det är high achievers. Alltså, det är så ofta framgångsrika om de hittar sitt, om de inte går in för att bara dricka. Så
jag tror det har att göra mycket med, som jag sa förut, att de är dålig självkänsla. Mm. Och jag kopplade min självkänsla och mitt människovärde till vad jag presterade. Mm. Nej, om jag fick ett VG i skolan så bröt jag ihop. Mm. Jag krävde av mig själv att jag skulle ha alla MVG, att jag skulle vara bäst på det här, eller annars så var jag inte värd någonting. Så det här gör man ju också, alltså jag har fått jobba jättehårt på att jobba på mitt egenvärde. Att jag faktiskt jag är född, så jag har därmed en berättigad plats på den här världen. Alltså i den här världen. Jag var förut, det är det som är också en risk, att man kan bli vårdslös med sig själv. Och det är där att man tycker inte att man är värd någonting. Då kan jag lika gärna dricka, eller jag kan lika gärna göra det här. Eller jag vill åka till Afrika. Jag bara sa, men jag drar till Darfur, som är det farligaste stället. För att då, om jag kan hjälpa till att gräva en brunn innan jag dör, så är det bra, när jag var 17 år. Nu åkte jag inte dit, men de tankarna fanns. För att jag tänkte, men jag kan göra saker for the greater good, för jag är inte värd någonting.
Andra är mer värda.
Ja, precis. Och, men sen hade jag självförtroende. Och det är ju det här som man, när man är ung, och det är kopplat till betyg och om man är populär i skolan eller inte. Och jag var för övrigt skitjobbig i skolan. Jag var elevrådare, jag var ordförande, jag var ung politiskt aktiv, jag skrev i skoltidningen. Alltså jag gjorde allt. Allt, ja, men jag säger det, skitjobbig. Men jag
lärarna älskade mig.
Ja, det gjorde de.
Mer än de jämnåriga.
Ja, nej men jag gjorde det för att jag ville få så mycket erfarenhet jag bara kunde, så att jag någonstans kunde få ett försprång i att om jag ska bli journalist eller om jag ska göra det här eller vara. Jag ville bara få så mycket erfarenhet jag bara kunde, så att jag kunde ta mig någon vart. Jag ville inte fastna i att sitta hemma och känna mig misslyckad för att jag inte presterade.
Nej. Och att du fick något form av värde i att prestera. Att du i alla fall blev
definitivt
bekräftad. Om
definitivt
man nu har en dålig självkänsla och känner sig värdelös i grunden. Så.
Absolut.
Och det här kom från, liksom, från början när du säger så här, om du älskar mig, slutar du dricka. Och han slutar inte dricka. Och därmed så och älskar inte han dig och då var inte du värd att älskas. Och då så blir du en person som inte är värd att älska. Så
helt rätt. Och det var det sa förut också, så att jag bröt kontakten med min pappa när jag fyllde 12. För då får man välja själv enligt svensk lag.
Var dina föräldrar skilda alltså?
Ja, de separerade innan jag föddes. Precis innan jag föddes. Men jag var planerad och allt det där. Så jag är inget misstag.
Men det är jag.
Ja. Säkert ett kärleksfullt misstag dock.
Ja, det tror jag.
Jag var inte heller planerad.
På sitt sätt.
Nej, men min pappa någonstans ångrade sig på vägen och tänkte, men gud, jag var inte så taggad på att bli pappa, vad jag har då fått återberättat för mig. Så jag har aldrig sett mina föräldrar tillsammans. Nej. Och ofta säger jag att om man själv är liksom en broken soul, alltså man har, vad säger man på svenska som ett bra uttryck för det? Men trasig själ låter så otroligt trauma. Alltså förstår du, jag tycker så här, broken soul låter nästan lite vackrare än trasig själ låter så här lilla forever.
Tragiskt och klyschigt också.
Ja men precis, ja. Och jag så gillar inte riktigt uttrycket, men
broken soul kan vi säga.
Ja, men är man en broken soul så söker man sig ofta till andra sådana människor. För man behöver någon som förstår en.
En trasighet.
Ja, och det här klassiska, två halvor kan inte bli en hel och allt det där. Och min mamma var relativt ung när hon fick mig. Hon var precis 24. Jag bestämde för mig själv då att jag ville vänta längre med att välja en livspartner, att jag mår så bra som möjligt i mig själv, så att jag inte sätter mig i situation med någon som kanske inte är så bra för mig. Men utan att liksom gå in på deras relation, för det var liksom det är deras liv när jag var så liten, så jag, ja. Men ingen av dem var väl egentligen två hela människor, för det är ju det som händer när det är missbrukarfamiljer, var det en som missbrukas. Så att min pappa då och jag hade ingen bra relation alls under hela min uppväxt. Men som alla har fått höra som har problem med sina föräldrar, det är ju ändå din pappa. Precis. Och det har gjort att som barn har jag förlåtit saker, eller jag har varit otroligt arg på honom. Men när det kom till en punkt där han var våldsam och otroligt läskig, och det var inte första gången, jag visste inte skulle vara sista gången, då så sa jag bara, nu är det slut.
Men var ovanligt, eller jag vet inte om det var ovanligt i en gissning, men att du ändå var 12 år bara när du tog det beslutet.
Fast jag hade velat, jag ville det många år innan. Det var min mamma också som kämpade för att hon tyckte att vi skulle ha en relation, för det är viktigt att ha sina föräldrar. Men det hade ju varit upp och ner redan, och jag skulle vara så honom varannan helg, men det var lite som han kände för, och jag var inte trygg där. Jag mådde ju aldrig bra i hans närhet, så...
Men så med honom kände du inte det här, det som du sa tidigare, det här med att barn ofta tar på sig skulden själv, att det är mitt fel. Kände du inte det med honom gentemot din pappa?
Och hans beteende? Jag kände att, varför kan inte han älska mig? Mm. Och jag var då lite obstinat, och så var jag så att jag kunde bara, pappa, när jag var typ 6. Han bara, ja, jag älskar dig. Okej, okay. Jag bara, älskar du mig? Alltså att jag verkligen försökte, för min mamma var väldigt bra på att tala om för mig att jag var älskad och fantastisk och så. Men oavsett, alla som har en förälder som har felat någonstans söker sig alltid den, alltså söker den bekräftelsen från den föräldern. Men när vi bröt kontakten av massa olika skäl som var jättejobbigt och jättehemskt, mm. så återupptog vi den på mejl när jag var sen 17. Och sen in på liksom 18-ish. Och då hade vi bestämt det, för jag skulle ta studenten när man är 18-19. Jag fyller 19 den sommaren. Och då hade vi bestämt att vi ses den sommaren, för jag ville ta ett nytt beslut som vuxen. Att det var ändå ett barns beslut. Och nu kan jag titta på honom och säga, nej, men du är fortfarande idiot. Ja, men då vet jag det. Och så behöver vi inte umgås. Men vi hade bestämt att vi ska ses den sommaren. Men tyvärr så hann han dö 2 månader innan jag tog studenten. Så jag hann aldrig försonas med honom innan han gick bort.
Fick du veta, var han sjuk? Du behöver inte berätta om du inte vill. Men fick du veta att han var sjuk?
Eller? Jag kan bara säga så här, att den officiella förklaringen är hjärtinfarkt. Men han dog utomlands och väldigt märklig situation.
Det var plötsligt, liksom. Du fick extremt. Veta det när han hade dött. Yes. Att han,
Och han var 47, så han var väldigt ung. Men då är ju också så här, ett sånt dödsfall återigen påverkar ju alla runt omkring. Jag har inte syskon, jag är ensam barn. Men det påverkar också alla runt omkring. Och det förändrade min relation till min mamma, även fast de inte hade någon relation eller sådär. Men, och sen i 10 år så har vi försökt. För oavsett så är det ju så att man älskar sina föräldrar, och jag är övertygad om att hon älskar mig. Men när det är trasigt så är det så svårt. Alltså det är lite om man föreställer sig att man har en vas. Och så tappar man den i backen en gång, så går den i 2 bitar. Ja, men du kan limma lite grann. Och så får du tillbaka det. Men det där, du ser att det finns ett sår, eller liksom att den är skadad. Men, och sen så kastar den i backen igen, och så går den i ytterligare några bitar. Och det kanske även den fåran som du har lagat innan går sönder. Och så lyckas man laga det lite igen. Men till slut så är det ju som en enda liksom mosaikvariant av massa. Det är så otroligt svårt att laga ihop. Och du vet inte vart du ska stoppa vilken bit för att få ihop den igen. Och det är det jag tror någonstans, att när det kommer till familjer som har den här problematiken, så är det så otroligt svårt att laga, för att sår sitter så djupt, och saker som har sagts kan man aldrig ta tillbaka. Det är bara att tänka på alla relationer. När jag har pojkvänner så har jag alltid sagt så här, vi måste sätta upp regler för hur vi bråkar. För att det är otroligt traumatiserande att höra att du är som din pappa, du är som din mamma. Om man vet att den relationen inte är hälsosam. För om det är bara din pojkväns mamma är den mest fantastiska människan någonsin, så lär du inte säga att du är som din mamma. Han bara, I know, she's amazing. Men alltså att sätta upp, för du kan aldrig ta tillbaka saker som har sagts. Nej. Och just ens föräldrar vill man ju ha, ens föräldrar ska ju på något sätt vara den här platsen där du alltid kan komma tillbaka. Alltså om du sitter i fängelse, Jessica, eller vill du säga för mord, så är det dina föräldrar som ska komma dit och säga, älskling, vad gick fel, men vi finns här och vi har en advokat och vi ska lösa det här.
Finns här oavsett.
Precis. Och det är därför det, tonårsperioden, när jag fick det här förklarat för mig, men det är därför vi testar våra vingar lite också. Det här med att finns våra föräldrar för oss fast vi smäller en dörr.
Är det villkorslöst?
Är det villkorslöst? Och i min situation så är det inte villkorslöst. Och har aldrig varit det. Och då får man försöka liksom på något sätt skapa sin egen hela vas i sig själv. Gud,
det lät väl, och så här, precis som du sa också med föräldrar, att vi matas också med det här, och utan att värdera det nu, men den här sanningen om att, men det är ändå dina föräldrar, att man kämpar och stångas för att ha en bra relation till sina föräldrar och sin familj generellt. Alltså det kan ju vara andra släktingar också, alltså, men vi är ändå släkt. Och jag kan tycka, för jag har en anhörig som har sagt upp kontakten med sin mamma efter att i liksom 30 år har stångats och bara sökt bekräftelse men aldrig fått det. Och till slut så tog hon beslutet att nej, här finns hon, den här personen kan inte ge mig det jag behöver. Det finns andra människor som kan det, även om inte vi har blodsband.
Åh gud, så. Alltså jag är så faktiskt så, vad bra att du sa det, för att det finns, som jag sa, för att jag avskyr carpe diem när vi pratar om det. Alltså så här, för ingen skulle gå till jobbet. Men jag avskyr blod tjockare än vatten. Och då tänker jag så här, okej, hur kan man förklara på ett bra sätt? Alltså det finns en anledning till varför vi använder vattenkraft i Sverige. Alltså det är sån otrolig kraft i en fors med vatten, i ett vattenfall. Det är en enorm drivkraft.
Det säkrar vår överlevnad. Vi behöver vatten.
Exakt, ja men alltså vi kan dra det hur långt som helst. Ja, och liksom hur filosofiska alltså, så här, ja tack, okay, tack. Jag bara, så här, hur,
du vill snåra vatten till typ, vad är det, 70%?
Ja, något sånt där, ja, man är som en gurka med anxiety. Eller vad de säger, sådana, men, ja men det är ju jätteroligt, ja. Men det måste jag säga, man får deala med sånt här med humor, ja. Nej men för att, och det är en annan klyscha som jag också avskyr. Och det är, man kan inte välja sin familj, men sen kan du välja din nya familj. Ja men visst, alltså den dagen som jag kanske träffar en kille och bestämmer för att gifta mig, eller om jag skulle plötsligt bli lesbisk, skulle jag träffa en kvinna och gifta mig med henne. Så ja men visst, då väljer jag min familj. Men det här med att man väljer sin familj med vänner runt omkring sig, det är ju inte riktigt så. För att jag tror inte, alltså det är det som jag sa, hamnar du i fängelse för mord, Jessica, så ska din familj sitta där och vara så här, oh my god, hur ska vi få ut det, vi älskar dig trots att du hade ihjäl Viktor, gud vad dumt det var. Men vi älskar dig ändå. Medan vänner skulle bli så här, det var ju lite knasigt att du hade ihjäl Viktor, så att du vet inte om vi kommer sitta vid din sida så här.
Vi kan inte garantera att vi...
Nej, men där, det är verkligen någonting som jag vill trycka på, för att det har lärt mig under alla år, för att jag har ju också testat den här inte berätta och så vidare. Och det funkar ju så otroligt illa alltså. För det som jag har fått höra förut, att jag har taggarna utåt, och det jag egentligen ville ha, det var en kram. Och när jag istället bestämde mig för att nej, men jag ska berätta om saker som har hänt mig, så förstår ju folk varför jag är som jag är. Och det handlar inte om att vi alltid måste justify, ja men jag är så här för att, utan Det är bara så enkelt som att om du har sagt till mig att du är allergisk mot äpplen och jag lägger fram äpplen framför dig, så tycker jag att det är konstigt att du inte äter, om jag inte vet om det. Alltså det är bara så här, men allting är bara logiskt när vi faktiskt säger det. För så här, det här hände mig, så jag fixar inte den här situationen. När jag gick på universitetet, så ni vet ju det, då är det mycket alkohol och inspark och allt för det här. Och då hade ju min pappa precis gått bort, och jag hamnade i en jättekonstig situation där min kusin gick bort. Det var så här otroligt jobbigt år. Och jag och min mamma gled ifrån varandra där. Men då var det här att det skulle alltid ut och supas på kåren. Jag hade bil, så jag var alltid såhär, men jag kör. Och då var ju många som sa, men du kan ju sova hos mig. Eller gud vad tråkigt att du kör jämt. Och sen så var det en kväll då när jag sa, men då ska jag inte köra. Och så står de och säger, men här, ta en shot. Och jag bara, nej men jag dricker inte shot. Men gud, alltså du bara ta en shot, jag betalar ju. Jag bara, du kan betala den här 10 kronor kostar på kåren. Jag vill inte ha en shot. Men det ska hetsas. Ja. Och då så har jag ju försökt med allt. Nej, jag kör, jag jobbar imorgon, jag är trött. Alltså allt som man gör. Och till slut så sa jag rakt ut, jag har alkisfamilj, jag dricker inte sprit. Och det blev knäpptyst.
Ja, bra.
Och då så var jag, okej. Okay. Ingen har någonsin efter det tjatat på mig att jag ska dricka sprit. Om det är någonting som gör mig förbannad, alltså gör mig riktigt uppretad, det är när jag är i sociala situationer. Och till exempel, om vi skulle stå i en bar och så säger du till Viktor så här, men jag tar en cola. Och han kommer tillbaka med rom och cola. För, men vad fan, det är ju fredag, släpp loss lite. Det är det värsta jag vet. Alltså, för då blir jag den här som går in som polis. Övertramp. Det är så jävla övertramp. För att alltså, det är svårt för folk att säga nej till alkohol, oavsett om man har en beroendeproblematik eller inte. För att det är socialt att dricka i Sverige. Och det är konstigt om du inte dricker. Så om någon redan är så stark att de säger nej, jag vill inte dricka, eller nej men nu har jag druckit 2 glasen, jag tar gärna en alkoholfri drink, och någon kommer med alkohol i alla fall, sånt triggar igång mig och gör mig förbannad. Men återigen, de vet att jag blir arg över det, för vad jag har varit med om. Annars skulle det verka otroligt gripet i luften.
De push it, för att jag gjorde ett gentest nu som sa att jag vet inte om jag har, jag fick inte svar på om jag hade lätt att bli alkoholist, men att jag fick reda på att alkohol var väldigt dåligt för mig. Alltså det är dåligt för alla människor, men det var extremt dåligt för mig. Så sen dess, det är klart att jag kan dricka ändå, men det var inte alls bra för mig. Så sen dess, jag hade fått det besked, det var om det var 12 dagar sedan och sådär, så bara, nej men så då har jag inte haft lust att dricka bara. Så jag har inte druckit. Och då har jag ändå varit så här, då var det en kompis jag skulle gå på AV med. Och jag bara, shit, okej, vad ska jag säga? Och då blev det att, då fick jag ju säga typ att jag har en viktig föreställning imorgon. Det hade jag ju, det är sant, men jag hade ju kunnat ändå tagit en
varför, öl. Men varför var du inte ärlig då?
Nej, ja precis, jag vet.
Och jag kan tycka alltså...
Och jag hade velat vara det, och nu, fast nu så har jag faktiskt, nu så har jag när i liten tillfälle har sagt så här, jag struntar i det ett tag.
Och det är det här jag blir så dubbelt i. För jag tycker att, å ena sidan tycker jag att det är fantastiskt att vi också vågar vara sårbara, att vi vågar vara ärliga och säga så här är det, och att människor då ofta har en förståelse. Å andra sidan så tycker jag, varför behöver jag veta varför du inte vill dricka? Varför kan jag inte bara acceptera? Om du säger nej, jag vill inte ha, okej, punkt, slut. Jag kommer inte fråga mer, du väljer själv. Alltså jag blir jätterabiat av den där tanken om att jag måste förstå, jag måste få veta, du måste ha en rimlig anledning.
Det enda svaret som man ska säga, om någon säger så här, jag vill ha Ramlösa, då säger man så här, vill du ha citron eller naturell? Det är den enda frågan du ska fråga.
Exakt. Varför behöver jag? Sen om du vill berätta att så här, nej, men jag vill inte dricka alkohol för att mina föräldrar har varit alkoholister. Alltså, ja, och då är det jätte... Alltså snarare häftigt ur din synpunkt att du vågar dela med dig och att du vågar alltså vara autentisk och ärlig. Men för min del så ska jag fan acceptera.
Definitivt. Och nu var det ju så här, det är en skillnad i att vara i universitetsvärldsbubblan där alla dricker, ja, och folk är yngre och sådär. Jag har ju ingen runt mig nu, alltså någon av mina vänner som någonsin, oavsett om de vet min bakgrund eller inte, som skulle säga, men gud vad tråkig du är. Mm. För det är det största problemet. Alltså det är så här, ingen vill vara ensam. Mm. Jag tror att alla vid någon gång i sitt tillfälle har känts ensam. Om du säger att man var 13 år och tänkte så här, det är ingen som tycker om mig. Alltså, alla har gått igenom någon form av att säga, gud, jag känner mig ensam. Mm. Så då hakar vi på sociala sammanhang. Såklart. Och vi vill så vara en i gruppen. Om alla sitter och dricker en drink och jag säger, nej men jag dricker en Ramlösa, så är jag ändå per definition lite utanför gruppen, för jag gör inte samma sak. Det är bara vårt gruppbeteende.
Ja, men att bara hänga med ett gäng aspackade människor och vara jättenykter själv är ju inte jätteofta jättekul heller.
Och sen är det, alltså det är verkligen så här, om du och du som kvinna är så här, Victor, du har säkert också varit med om precis just det här, men ofta är det ju så att de som kan bete sig när de dricker, alltså de tar några glas vin men de är trevliga, sköna, härliga, de är ganska mysiga. Och sen så de som är nyktra på krogen är ofta jättehärliga också. De som är otroligt osköna, det är ju den där snubben som kommer fram kvart i två och bara, ska du med mig hem eller? Och man bara, hej, förlåt, Ronja heter jag, vad heter du? Vi har inte pratat med varandra. Och alla vet ju hur jävla bra en snubbe är, liksom så här one night stand som är skitpackad. Man bara, oh my god, yay me, att du, alltså av alla kvinnor i den här baren så kom det fram, ja, alltså, oh, gud, vilken tur jag har. Tack för att du kom fram till mig och valt ut mig och fyller ligga med. Alltså jag är så taggad. Nej men du är så otroligt. Ja verkligen. Och det är viktigt att säga så här, kvinnor säger samma sak till dig, att de kom fram där kvart och bara, ska du ligga eller? Men det är så otroligt osexigt. Och jag tror vi alla egentligen kan hålla med varandra om att fylla är ju så otroligt oattraktivt på alla sätt. Det är oattraktivt på krogen, men då vi andra vuxna människor ska bete oss. Men någonting som också tycker är lite knasigt i Sverige är att då ska vi så här dra på 78 växlar. Och då är det så här, nej men vi har vit jul hos oss. För att vi är ansvarsfulla och vi har vit jul för att inget barn ska känna sig utsatt. Så vi har vit jul. Och jag bara, varför då? Alltså jag har frågat varandra vän, och det är så här, det är klart att jag tycker det är bra att man väljer vit jul framför fyllerjul. Men varför måste det vara svart eller vitt?
Ja, för då ger du ju verkligen barnsignaler om att det här är någonting som är riktigt farligt, osunt, som du inte kan bruka.
Exakt.
För nu kan vi kan inte ens ta en smutt, för då är det kört typ.
Exakt.
Det är det du signalerar då.
Definitivt. Ja. Du blir extremt stigmatiserat. Mm. Så,
men vad har du... Eller,
nej, kör på.
När du har jobbat med liksom dina, men, allt som hände med din pappa och din relation till din mamma och sådär, har du gått i terapi förresten?
Ja, absolut. Ja.
Vad är det framförallt som du har fått med dig genom den terapin? Eller själv, när du har jobbat med dig själv? Vad är det som hjälper dig idag? Har du strategier? Eller?
Ja. Det första var att jag behövde lära mig att jag var värd att älskas. Mm. Och jag har faktiskt min första riktiga pojkvän. Jag träffade honom, och tackar för det, jag träffade honom en vecka efter min pappa gick bort. Så det var lite så här, gud, hur lyckas du komma in i mitt liv? Jag såg honom första gången och verkligen så här, gud, honom ska gifta mig med. Och han är så fin. Och vi liksom är fortfarande så här, han är omgift idag och ska få barn. Och, så här, och jag är jätteglad att han är glad. Och jag har en relation till liksom hans bror. Alltså så här, jag har sån otroligt tur som träffar. Men han älskade mig. Och jag trodde inte att jag någonsin skulle träffa en man som älskade mig. Så, och nu kan man ju inte lita på att man ska träffa någon som ska lära en att man kan bli älskad. Men det hjälpte mig, för att han var liksom envis att han skulle liksom hänga kvar. Alltså det var, nej, vi ska inte göra slut, vi ska vara ihop. För jag älskar dig.
Och får jag gissa att du försökte pusha bort honom eller göra det själv? Oälskbar eller?
Nej, faktum är att jag höll inte på med. Det är ofta så här, men det var det, sätta upp regler för bråka sådär.
Man provocerar, bara, men om jag gör så här, och älskar du mig då? Om jag gör så här, om...
Det är ju, nej, och jag var aldrig så här, men då går jag nu då. Men då går jag som av dörren. Jag går nu. Du kan inget gå. Alltså jag höll aldrig på med något sånt, utan men han vi blev tillsammans, och så han gör slut med mig, för att han är 11 år äldre än mig och han tyckte att jag var ung, och jag var ju det. Jag var 18, fyllde 19, han fyllde 30. Det är klart en skillnad. Men han tyckte att jag var ung. Och sen så tänkte han, nej men det här, och han vill ju skaffa barn och göra allt det här. Men jag var ju också typ född tant, alltså på riktigt. Så jag vill också säga, jag vill också skaffa barn. Ja, men jag vill också skaffa barn och jag vill göra allt det här. Så jag fick på något sätt så här, tala om för honom att nej men jag vill allt det här och du är knäpp nu som inte vill vara med mig. Men då hade han gjort mig så ledsen första gången han gjorde slut med mig. Så jag kunde bara älska honom till kanske 85% efter det. Den sista liksom fattades. Och så att han kände nog ändå att jag var en konstant flight risk. Mm. Och så var det. Och han har sagt det och vi har skämtat om det. Och så här, men du är ju flight risk. Och bara ja, ah, jo det är jag ju. Men jag ville också, av ren, jag älskade honom så det är liksom inte det. Men jag ville också verkligen vara med honom för resten av mitt liv. För att jag kommer aldrig träffa någon som kommer älska mig igen. Och det är ju lite knasigt.
Och om du inte kan älska dig själv så behöver du någon utanför som kan göra det.
Precis. Och så det är terapi då som du frågar om. Okej, jag har lärt mig att jag är värd att älskas. Och sen så har jag bara tittat lite objektivt. Jag kollar på de som väljer umgås med mig. Jag har sån otrolig tur med såna fantastiska, underbara, fina vänner runt omkring mig som jag så här, gud tackar mina stjärnor liksom, att jag har hittat de här människorna. Men de vill ju tydligen umgås med mig, så det säger ju något. Det är ju kul. Och sen så har jag tänkt, okej, men skulle jag vilja umgås med mig själv? Jo, men då skulle jag nog, för jag är ju ganska rolig. Och om det är någonting jag vet så är att jag har otrolig kapacitet att älska och bry mig om. Och det är det som blir skillnad, att man inte har den här familjen. Så går man kanske nästan in i döden med sina vänner. Och jag tror att det är därför folk också söker sig till så här brödraskap och så här gängmedlemskap. Det är för att man behöver den här familjen någonstans.
Ett vi,
precis. Och jag har hittat det med vänner där det är att jag vet att jag har en plats, kärlek, trygghet. Om jag skulle med en bilolycka skulle de sitta vid min sida på sjukhuset. Och där är en annan sak, det här med att vara väldigt tydlig då. För mig är min födelsedag så viktig. Alltså det är töntigt. Men jag älskar ballonger. Och jag tycker om att laga mat. Och jag bakar. Så jag lagar mat i 3 dagar och bakar. Och det finns glutenfritt och nötfritt. Och allt vad tusan det kan vara. Till vem du nu än är som kommer. Och den är FODMAP och den är vegetarian. Och liksom så här, allting går att lösa. Jag har 2 meter långt matbord hemma hos mig. För jag älskar att laga middagar och ha folk hemma hos mig. Det känns så familjärt och mysigt. Jag tror att jag egentligen är född italienare någonstans. Men och då säger jag till alla, för mig är det viktigt att du kommer på min födelsedag. Det är därför jag annonserar den 2 månader innan den kommer. Jag bjuder in till event på Facebook. Ta med dig vem du vill. Bara anmäl dig innan så att det finns mat till alla. Så att alla är välmatade. Det finns vin till alla. Alltså så här, så att alla är glada och har kul. Och det är viktigt för mig.
Och du är jättetydlig med förväntningar.
Definitivt. Ja, alltså verkligen så här. Kom på min födelsedag för det gör mig superglad. Och jag älskar ballonger. Alltså.
Ta gärna med en ballong.
Ja, nej men nu. Det var så här, jag studsade. Det var min kompis pojkvän tog med sig nu på min födelsedag vissa siffror till vad jag fyllde. Och jag var så, alltså de är kvar hemma hos mig. De är nästan slut på helium, men de finns kvar. Ja. Och jag bara, de är så fina. Och så fick jag en så här uppblåst hund också, heliumhund. Den är så söt, som den jag döpte den till Bruno, och den hänger nu hemma hos mig liksom vid mitt piano.
Ballongsamlare.
Nej men för att där måste jag, för att jag firar ju inte jul. Jag har inte en födelsedagsmiddag med en familj, eller påsk, eller vad tusan nu det kan vara för högtider, eller att jag har en syster där vi träffas och samlas och så. Så min födelsedag för mig, då vill jag samla hela min samlade enorma, min vattenkraft.
Din familj?
Jag vill samla min vattenkraft. Ja. Och att de också, så ser jag ju sen hur de så lägger till varandra på Facebook och de gillar varandra, och det är ju också kul. Så där, det tror jag att var otroligt. Hur kommer man från en, vad man än har för bakgrund, eller om man har en diagnos, eller om man faktiskt är fysiskt sjuk, eller så här, säg som det är. Alltså jag tror inte att vi tjänar någonting på att sitta och vara hemliga. Sen behöver vi inte lägga ut liksom en ny post på Facebook varje dag om att så här mår jag idag. Nej. Utan om det inte, jag mår man bra av det. Jag har en tjejkompis på min Facebook som har gått igenom en jättetraumatisk skilsmässa och gjort det. Och hon har mått lite bättre av det, och vi alla skrivit till henne. Ja men gör det då. Alltså gör vad du behöver göra för att må bra. Men man kan inte förvänta sig att någon ska läsa ens tankar. Man måste säga som det är. Och rakt ut. Det är alla relationer, och om man lever i en kärleksrelation. Jag vill att du ringer mig när du kommer hem på natten, om vi inte bor ihop, så att jag vet att du är hemma, eller smsar så jag vet att du är trygg. eller vad det nu kan vara, att man är väldigt liksom, jag tror man behöver en viss typ av transparens, men det man är bekväm med, man ska ju såklart inte göra våld på sig själv för att man ska bara så fläka ut sitt liv liksom. Det är inte det det handlar om.
Och som du säger, alltså just att vara tydlig, för jag läser en bok nu som heter Drunkna inte dina känslor, och där är det en
HSP, va?
Exakt, exakt. Jag läser den för andra gången nu för att den är så jävla bra. Men där är det i alla fall, så har de lite olika citat i boken, varav ett är som jag postade igår på Instagram, att bli förstådd är en lyx. Det är lyx. Och det där är precis det där, att nej, du kanske inte kommer bli förstådd utifrån din, liksom, din bakgrund och sådär, för att någon kanske inte kan relatera till det. Men det du kan göra är att vara tydlig med vad du behöver. Typ så här, jag behöver att du kommer på min födelsedag. Det är ju ett beteende som du kan be om. Och att det är det som är så himla viktigt, tror jag, i det du säger. Det låter som det, att vara tydlig med så här, det här behöver jag.
Exakt.
Även om inte alla kommer förstå dina känslor och tankar, eller kan läsa dina tankar.
Nej, men precis. Och jag tror att, som sagt, att det gäller i alla relationer och alla situationer, att om det är precis som vi förstår, att om någon har diabetes så måste den personen ta insulin i samband med att vi äter. Alltså, det är inget konstigt. Nej. Och om jag då säger att nej, men jag behöver att ni jag är väldigt ledsen just nu. Jag skulle behöva att ni finns för mig, eller pratar med mig, eller ringer mig, eller att vi kan gå och ta en fika, en promenad, vad den är. Och en annan sak som jag tänker, som det här lite som du sa att du hade gjort blodprovet eller testet, Victor. Och det är någonting som jag tycker är så viktigt att säga, och jag kan upprepa det många gånger verkligen, att för att du har genen betyder det inte att du blir alkis.
Nej.
Och du kan bli alkis även om du inte har genen. Och det här är jag så less på, hela den här diskussionen om att ja, men du har genen. Oh my god, det är då det hänger över en. Att, men däremot ska man hitta lite regler för sig själv, eller förhållningssätt eller vad som helst. Jag dricker inte sprit. Nej. Alltså, jag dricker inte, jag dricker ibland när jag är utomlands eller någonstans så här, jag älskar gin och tonic. Jag dricker ju alkohol. Alltså, många blir också så här, men gud, dricker du då om du kommer från sån familj? Det är så här, ja, jo, jag har varit nykter vid två gånger bara för att testa mig själv, för att se att ja, men ligger jag och drömmer om att dricka typ Baileys på natten? Nej, jag gör inte det. Alltså, det är, och sen framförallt att förstå varför man dricker alkohol. Dricker jag för att jag är ledsen, för att jag vill fira någonting, för att det är ett bra program på tv, för att det är sommar, för att det är lördag, för att det är fredag, för att det är onsdag. Hittar jag skäl att dricka? Eller råkar jag vara i ett sammanhang där folk dricker så jag dricker? Typ jag är på en AV eller vad som helst. När jag förstod det där med mitt eget, alltså, förhållningssätt till att okej, men dricker jag för att jag är ledsen? Nej. Jag hade faktiskt en, jag funderade lite på om jag skulle dela med mig av det här eller inte, men jag tror faktiskt att jag ska göra det. Alkoholism är en sjukdom. Det är definierat idag som en sjukdom. Och det är viktigt att komma ihåg, för det finns de som har ett kemiskt beroende och behöver enormt mycket hjälp. För en del av oss så handlar mycket om beslut. Och jag som trodde då att ja, men jag är ju nog, gud, jag kanske är en cocktail ifrån eller 50 cocktails ifrån en alkis, det blir jag ju, för att jag har ju genen, herregud. Och jag tror jag var 21, måste jag vara, jag gick fortfarande på universitetet. Och så stod jag i mitt kök. Och så tänkte jag, och jag hade en flaska vodka, jag hade sprit hemma. Så tänkte jag så här, okej, men ska jag göra det här nu? Alltså, ska jag bli alkis? För då kan jag ju liksom, ja, men jag blir det. Nej, men alltså, då kan jag ju bara liksom börja supa till nu på riktigt. Ska jag bara skita allt det här? För nu är jag så less på den här fighten. För jag gick igenom, det var, och det var otroligt traumatiserande när min pappa dog. För det var så mycket som hände runt omkring som var helt ofattbart. Och jag kände mig otroligt ensam. Och jag kunde heller inte prata riktigt med någon om vad jag gick igenom av olika skäl. Och jag tänkte så här, men ska jag bli det? För att det är ju bara dumt om jag nu ska så här fighta 10 år. Och sen ändå bli alkis. Alltså, om det är ändå mitt öde, du kan ju lika gärna snabba på det. Alltså, vad ska jag vänta på? Jag kan lika gärna göra det nu.
För...
Ja, och sen så springer jag och oroar mig för att när jag blir alkis. Och sen ska jag ändå bli alkis. Så jag kommer ihåg när jag stod där och så tänkte så, okej, okay, jag har beslut att ta. Och det var liksom en eftermiddag. Jag kommer ihåg att det var fint väder ute. Och sen så satt jag mig på golvet i hörnet och tänkte att ja, men vad fan, jag skiter nog i det här. Jag ska nog inte bli alkis. Jag tror att, för jag har alltid haft någon känsla av att jag ska göra någonting bra eller någonting stort eller någonting som kan förändra någonting. Vad det är, det kan bli stort eller litet. Det kanske är att jag en dag så blir bra mamma, eller jag kanske blir bra fosterfamilj till någon. Alltså, vad det är, men någonting som ska vara positivt. Och du kan ju inte hålla på att bli alkis. Det är ju bara dumt. Och jag vill inte heller bli en sån här, åh gud, när alla som har gått i högstadiet har haft en sån här typ fylleläffe som kommer in och bara, åh, börjar min cigg va, bara bakom Konsum och sen bara, det är så här gateway och så börjar injicera heroin i dina ögonhålor typ. Mm. Ja, men det är ju jätteknasigt, ja. Alltså, för så funkar ju inte heller, men det är ju någon form av avskräckande exempel för man inte ska ta den första ciggen. Vilket jag heller aldrig har rört, jag har aldrig rört en cigarett för att jag är livrädd. Ja, men då såklart, då kommer jag börja röka om jag rör en. Inte för att det är någonting jag ångrar i mitt liv. Bara, åh nej, jag har aldrig rökt så här. Men,
exakt, det finns faktiskt positivt, alltså, ja, ja, allting är ju på gott och ont och
definitivt, men jag har ju haft det. En rädsla som kanske inte har varit så bra för mig. Alltså, men jag har ju också då varit betydligt mer restriktiv. Men jag stod där i köket och sa, okej, nej, men jag skiter i att bli alkis. Och då var jag nykter istället i 7 månader. Jag hällde ut all sprit jag hade hemma. Och istället så började jag baka muffins som det inte finns någon morgondag. För jag visste inte vad jag skulle göra. Så, nej, men för jag gick ju igenom ett väldigt stort trauma just då med inte just här med alkoholen, men ja, men och då kunde jag så dela in och så tenta plugger det hela tiden, så jag kunde dela in min tid i att ja, men muffins tar så här lång tid och så blanda ihop in i mina grejer, tar typ 10 minuter och sen så medan de så jäser lite och så kan jag plugga lite och sen stoppa in i ugnen och så jag gick ju med typ ICA kassa och delade upp muffins på
muffins
skolan.
Muffinsmissbruk låter så.
Men jag åt dem ju inte själv för att det var ju så här, men oh, gud, jag blir så mätt. Nej, jag nej, men bara så här, för att det var någonting att göra som jag kände att jag såg hela tiden resultat av någonting jag gjorde, så jag kände. Och det då bakar väldigt terapeutiskt, alltså att laga mat och sånt där. Så jag bakade även hur mycket muffins och gav bort till alla. Till som bara så här, du måste sluta med muffins, jag börjar bli tjock. Och det är lite bröt ni ihop av. Jag bara, okay.
Mycket vänner jag får, jag bara, det är lugnt.
Ja, nej, men så. Men du gör ju det också att så fort man tar ett stort kliv ifrån någonting. Alltså jag brukar prata om så att zooma ut från sin situation eller sitt eget liv. Alltså precis som om man har en iPad eller någonting, man zoomar ut så ser man det plötsligt liksom lite mer övergripande. Mm. Och det gjorde ju att jag insåg hur många det är runt omkring mig som dricker ohälsosamt. Mm. Och inte det för att bara inom situationssäkert att de får en blackout och de går på universitet och så här, utan jag tänkte tillbaka liksom på en kille som jag var jätteförälskad i när jag var 17 år som jag jobbade med. Han var 22. Och han drack. Och jag var ju alltid så här, jag ska inte träffa en alkoholist. Alltså det är klart, det är det som sitter som nummer ett. Så där. Och så jag är ju duktig flicka och allt det där. Man får ju så duktig flicka-syndrom, så sjunger om det så fort man har prestationsångest, kontrollbehov. Mm. Och du bara nickar och håller med. Jessica, yes, ja. Och då, och den här killen då, oh, han var det här bad boy på alla sätt. But he was a good bad boy. Mm. Alltså, otroligt stort hjärta. Och han tar inte på med droger. Det var liksom ingenting sådant. Han har jobb och ordning, men och väldigt mycket kompisar. Men när han var onykter, gud vad han var kärleksfull och fin. Och han, det var inte att han var kärleksfull och försökte få en kul med sin, för han var väldigt sådär, jag ville vänta. Och du vet allt det där man präktar när man är ung. Och han var så här, nej men det är helt okej. Jag bara tycker om dig och vill vara med dig. För jag tycker du är så fin och jag vill vara mer som dig. Och jag tänker på dig och liksom vara nära dig och jag säger, tänker på saker du säger, du är så klok och förändrar det här och bla bla bla. Och dagen efter så minns han inte ett jota vad han har sagt. Mm. Och så veckan efter så är han onykter och säger, men det är klart jag minns allt jag har sagt, men jag vill inte stå för dagen efter. Men jag är kär i dig och så kom allt det här. Så jag mådde bra av ibland då att han var onykter, för att han sa allt det där som jag ville höra, men han kunde inte säga det nykter. Mm. Och det var min första lärdom av att inte bli tillsammans med honom, inte fortsätta dejta honom, för att, och det gjorde mig väldigt ledsen, för att jag tyckte att den här sårbarheten som han hade var något jag drogs till. Och det är något som under hela mitt liv så har dragits till vissa människor utan att förstå varför. Mm. Till exempel nu, senaste året, en av dem som du tränade med, faktiskt, nu var på passet på gymmet, så har jag, de alla är så här skittrevliga killar liksom eller tjejer liksom är fantastiska. Men det är 2 stycken som jag dragits till utan att jag kan sätta finger på vad det är. Och det är inte så här, åh gud, kolla värsta snygga killen. Inte sånt, det bara är någonting med den där personen. Som jag kan se på 100 meters avstånd. Mm. Och sen när vi börjar prata, så båda de kommer från alkoholistfamiljer. Mm. Och de är inte själva, det är liksom inte det. För jag kan ju också spotta en alkoholist, alltså det går ju jättefort. Mm. Den som dricker som vatten dricker fort. Ska beställa snabbt igen. Alltså massa de här klassiska grejerna.
Bara ha fokus på dricka.
Alltså, precis.
Det är fokuset att dricka.
Precis. Och det går väldigt fort att dricka. Ja, och det är våldsamt, ja. Men när man ser någon som dricker alkohol som att de precis varit i Saharaöknen och ska dricka vatten ur en flaska. Då är det illa. Men det finns någonting, alltså vissa pratar ju om energier och liksom så här, och visst jag kan väl lite hålla med om liksom det spirituella pratet, men och det är inte riktigt det heller, det bara är någonting, det finns en form av förståelse. Och sen så brukar de ofta ha den där humorn som vi pratar om. Man utvecklar en humor som är att man kan slänga käft som det finns ingen morgondag. Ja, det är så roligt. Då brukar man ju välja vägen att ändå så handlar man själv lite träsket och blir lite alkoholist eller väljer någonting som missbrukar. Eller så väljer man det inte. Båda har humorn. Och båda har den här djupheten och själen. Och allt det där som jag dras till, som jag tycker är fantastiskt, med någon som kan prata livet och djup och förstå smärta men vill vara glad och kul och resa och det högt i tak. Sanna Lundell uttryckte det så bra när hon pratade om Micke Persbrandt till exempel. Hon sa, men det är högt i tak. De är så roliga. Det var någon som frågade, jag tror det var Nyhetsmorgon så här, som frågade, men varför är du tillsammans med honom? Nej, men det är så roligt. Det är så högt i tak. Och det är exakt så det är också när man är äldre sen och man tänker så här, men jag ska inte träffa någon som har den här problematiken. Och så är det den där personen som, gud, det är så passionerat och det är så nära och det är så roligt och det är så mycket skratt och det är så på riktigt och djupt och...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Det är svårt också så här, för någon som är utomstående lite det här att så här, det är okej att skämta när man är själv eller liksom när det är, för att då jag är i det och så här, det är inte att jag kränker någon annan eller försöker trycka ner någon annan för att jag är så själv, att det kan vara svårt för någon utomstående om jag skulle komma som inte har egna erfarenheter och skämta om alkoholism, så skulle jag nog vara ganska rädd hur det skulle tas av dig om inte jag kände dig väl och visste att det här är helt fine, det är helt lugnt. Men jag skulle nog vara rädd för att trampa dig på tårna.
Det är ju jättetråkigt att det är så, tycker jag.
Jag vet.
Överhuvudtaget så tycker jag att... Alltså, jag såg också så här... Jag älskar ju memes på Instagram. Jag tycker det är jätteroligt. någonstans så bara... Ja, ah, men bara 2010... Ja, ah, men typ svält eller så här. Och så bara 2040 bara krig. Och så bara 2017 kränkt. Ah, men,
ja, ja.
Och jag tycker såklart... Vi måste alla ta hänsyn till varandras känslor och så där. Och givetvis. Men jag menar, stand-up finns ju av en anledning. Det är också så här... Ja. De kan ju skämta om massa saker som vi... kan säga, oj, det där var ju lite väl. Men, det är ju, men jag tror att vi behöver humor generellt. Och att vara rädd för att ständigt kränka någon annan. Oh my god, vi skulle aldrig kunna ha en diskussion om någonting. Alltså det är så här... ja, det för att det blir att om vi får sluta säga till varandra, jag brukar aldrig kommentera vikt och sånt där. Jag bott i Los Angeles så mycket. Jag tycker det är för mycket och jag har dansat och allt sånt där blir bara jätteknasigt. Men ska du så fort du börjar tänka så här, ah, men jag ser att du har tränat och typ så här, ah, men Victor, du har biffat till dig lite på gymmet så här. Var det en komplimang eller var det nu att nu blir han stressad över, för han är inte ortorexi och det hade jag ingen aning om. Eller blir hans kompis kränkt nu för att jag sa inte det till honom? Alltså det är bara
och det är lite gärna så här,
kan dra det hur långt som helst.
Ja, precis. Vilket pronomen använder du när du tilltalar mig?
Ja, nej men precis. Jag bara, ska vi säga hen nu? Ja, men alltså, ja. Ja.
Men lite det här med att den som, jag vet inte vem det är som har sagt det, men det här med att den som... om du blir kränkt, det är då, alltså man bestämmer själv om man blir kränkt eller inte. Och att det kanske handlar om att man är trygg i sig själv och vet vad man själv har för gränser inte. Och vad som är okej och att man är någonstans så här, ja, autentisk i sig själv. Och är det så då att någon säger någonting som jag upplever som liksom, trampar mig på tårna, ja men då är det mitt ansvar att säga det i så fall.
100%.
Och jag inser andra goda människors intentioner.
Exakt, ja. För det är keyword. Om vi umgås och sitter här så kan jag, nu känner inte vi varandra så väl och sådär, men någonstans så vet alla som känner mig att jag utgår alltid från kärlek. Mm. Och jag tror att ni utgår från kärlek. Mm. Och ingen är ute efter att göra någon annan illa. Och sen så finns ju alltid så här klantiga människor som kan säga så här, men du bara skit i det och gå vidare. Men om man ska ha en meningsfull relation med någon, om det är vänskap eller ha en intim kärleksrelation med någon, då måste man ju uttrycka saker. Mm. Och säga, oj, vet du vad, nu när du sa så där, jag förstår att du inte menar något illa med det. Mm. Men jag uppfattar det som så här och så här. För att för just ordet kränkt kom upp vid ett tillfälle. Jag hade en rumskompis när jag bodde i USA som drack varje kväll. Mm. Så det var ölburkar, vinflaska varje morgon jag gick upp. Och det första jag gjorde var städa undan det. Och det är en sån här grej för mig som jag tycker är. Alltså doften av så här ölburkar på alltså det är så vidrigt för mig. Jag bara... Och jag då får lite ångest och tycker och då sa jag bara det så att bara så du vet jag kommer från alkis familj. Mm. Det betyder inte att jag har gått och städat burkar liksom, för det är inte så min barndom har sett ut. Men det finns där och du får jättegärna hålla det i ditt rum eller städa undan innan du går och lägger dig. Mm. Och det var inga problem.
Exakt.
Och
då har du talat om
det var inga problem. Och då var det någon som sa så här, blev du kränkt då? Och jag var så här, nej men gud, jag blev inte kränkt. Alltså det här ordet kan vi liksom använda på nästan vad som helst snart.
I Sverige gör vi det jättemycket.
Ja, och det är ju lite tråkigt.
Mm.
Ja,
men precis, men man kan ju bli kränkt. Jag vill gärna veta precis när skillnaden på med AA. Jag har väldigt många vänner som har gått i AA och som...
Ja, det är klart, du är skådis.
Har sagt, ja, precis. Fördomar. Som har sagt att liksom, nej men det är väl byggt på någon form av, det är väldigt många som har i gränslandet ska jag säga bland skådespelare som efter...
Människor med mycket känslor.
Ja, dels det och sen så är det liksom ett jobb, de kanske, man jobbar sent, man spelar och sen så är det så lätt att det är mycket energi att gå och ta en öl och det är socialt tryck liksom efter, bara ska vi ta en öl liksom varva ner. Sen blir det en öl varenda kväll liksom för de som spelar teater.
Och Susanne Reuter tycker jag är fantastiskt som gick ut med det, att hon är alkoholist och att hon drack ett glas vin för att varva ner. Och Susanne Reuter har varit en idol för mig så jag var lite, alltså jag tycker hon är fantastisk.
Och jag älskar Yrrol alltså.
Ja, den bästa filmen som hon har gjort. Nej men det är så här, Peter Dalle har varit min idol sedan jag var liten. Susanne Reuter har varit min idol sedan jag var liten. Och när hon gick ut med det här så, och det var också, för nu är det ett antal år sedan, men det är därför jag trycker på hur viktigt det är att vi pratar om det. Och att vi även pratar om det är okej att gå på A. Vad är medberoende? Vad innebär det? Vad händer då? Alltså allting, att det finns någonstans att vända sig.
Vad heter det här anhörig? Är det NA eller? Nej, det här...
Nej, Alanon.
Alanon. Mm. Där, alltså, för alla som är anhöriga så finns det också. Jag har varit på ett möte där. Eller två. Och jag vet inte varför det inte blev med. För antagligen för att något annat kom emellan. Men det var jättebra. Det var verkligen superbra. Så precis, anhörig, man snackar på ett skönt sätt. Liksom, och det nej, men det blir som en liten gemenskap och det var väldigt fint alltså. Och AA är också, ja, men det är också väldigt mycket positivt att gå dit och hitta ett sammanhang. Och
vi kommer länka också, för jag, förra veckan så intervjuade jag en terapeut som heter Carina Bong som jobbar med just anhöriga till personer med alkohol- och narkotikamissbruk. Mm. Så att när den podden släpps så har hon, Carina, skickat till mig massa länkar, så att det kommer vara typ 20 länkar där anhöriga kan höra av sig, både barn och vuxna och så här.
Ja, fantastiskt.
Och vi kan länka också i det här avsnittet också ifall...
Nej, men jag tycker det är helt rätt, för att alltså, jag hamnade i ett spontant aha-möte i USA när jag stod där liksom i baren. Och jag frågade varför de inte dricker alkohol eller något just där. De bara sa, men vi är med, ja. Och sen så, jag tittade bara på honom och jag bara såhär, okej. Okay. Och så bara tittade på mig och bara såhär, vad har du varit med om? Och det var så här, lördag kväll och jag bara såhär, it's not your fault. Och jag bara såhär, it's not your fault. Och jag bröt ihop. Och tårna bara började rinna. Och då sa han såhär, whatever happened, you were a child and it's not your fault. Och då sa han så här, han bara, går du på A? Och jag stod med glasen, jag bara, obviously not. Och han bara så här, ja men man behöver inte gå på A för att man själv är alkoholist, man kan gå på A för att man behöver stödet. Mm. Let's have a meeting right now. Och jag bara, wait, what? Och jag står så här på Lore Hardware, alltså liksom så här, jag bara, what? Och så hans kompis där som också bara, let's have a meeting right now. Två så här snygga killar i 30-årsåldern, alltså du vet, inte alls liksom alkis på bänken stuket alls. Och han bara så här, okej, okay. Så vi bara satt lite senare och så här, hey Ronja, nice to meet you. What happened to you?
Oh, shit.
Det var då den här idén till den här föreställningen föddes faktiskt efter det här. Och just det här, för du pratade också där i terapi, alltså, men vad jag lärt mig, just att men it's not your fault. Den tror jag att man kämpar med resten av livet. Och oavsett vad det är, att om man kämpar med att om man har föräldrar som kanske har alltså psykisk sjukdom eller att de har varit så allvarligt sjuka att de inte kunnat finnas där, alltså vad det nu än kan vara som gjort att man inte haft den här närvaron som man som barn behöver, så blir man sig själv. Och sen får man kämpa med att ja, men även om jag intellektuellt sett vet att mina föräldrar kunde inte för att, så är det en annan sak att känna. Det är på samma sätt om man träffar en kille och han säger såhär, jag är inte redo att ha en relation för jag har precis kommit ut i förhållande. Då är det såhär, aha, okej, men jag är ju inte, jag vet intellektuellt, men jag känner att han inte vill ha mig. Alltså det är sån otrolig skillnad på att känna och intellektuellt kunna tänka på saker. Och en sak som jag faktiskt tycker är viktig att ta upp, det är att du behöver inte dejta dina föräldrar. Alltså man, du vet den här, men alla tjejer träffar någon som är som ens pappa. Mm. Alla killar träffar någon som är som deras mamma. Och det är ju en rolig så här, typ cosmopolitan, blah, blah, bullshit. Mm. Även där så handlar det om val. Och vi kan inte alltid styra vem vi blir attraherad av. Men vi kan göra aktiva val. Är den här personen bra för mig? Mår jag bra av att vara i den här närheten? Skulle jag vilja ha en vänskap med den här personen? Skulle jag vilja ha en vänskap med den här personen som gör att jag vaknar med den här personen på morgonen? För många kan ibland, alltså jag kan uppleva att det är så här, men den här personen jag är intresserad av, vill du vara vän med den? Nej, alltså, vadå, han är snygg. Alltså,
är inte det här att man tar attraktion som en sanning på att det här är en person som jag behöver? Som
exakt,
jag vill ha,
ja.
Bara för att man är attraherad?
Yes, och jag tror att attraktion är massa olika saker. Och attraktion kan du känna till en kemisk substans när du får en craving. Eller, alltså jag tror att attraktion är någonting som är väldigt häftigt. Och när det är, och det här jag menar med att det är högt i tak. Alltså när man träffar någon som har en beroende personlighet eller har den här djupa, alltså de kyssarna är bättre än den här
muffins.
Ja, muffins, mycket bättre än muffins. Nej, men så här, bättre än när man träffar den här lagom snubben. Och det finns ingen högt eller lågt. Alltså jag är en person som hellre tar högt, alltså jag hellre gråter hjärtat ur mig efter att jag har känt jättestark kärlek än att aldrig få känna stark kärlek. Och att jag vill att det ska vara fyrverkerier när jag kysser någon, annars kan det vara, alltså annars skiter jag i det.
Och
jo, men alltså det ändra så här, I want it for real or not at all. För att jag tycker med alla relationer så kommer välja någonting som är bättre än att vara själv. Och då får såklart för mig också checka in med sig själv att gud, kommer jag ensam nu resten för livet för att jag har släppt in någon, eller är jag en sån som behöver ha en partner hela tiden? Alltså att jag tror att även när det kommer till alkohol så här, checka in med sig själv liksom. Varför gör jag det här? Är det här bra för mig? Dricker jag för att det är fredag? Träffar jag den här killen för att jag är ensam? Eller för att jag gillar honom? Eller för att min mamma tycker att han är bra och jag borde gifta mig? Alltså vad är det? Att alltid liksom försöka stanna upp någonstans och bara okej, men är det här det bästa alternativet för mig? Och sen så tycker jag Daniel Craig är bästa alternativet för mig. Och nu kommer jag handla antagligen att ringa mig. Nej men alltså, jag skojar. Men nu förstår jag att eller? Ja, men någonstans att ändå försöka stanna upp. För att allting, våra liv består av val. Jag valde att träffa er här idag. För jag tycker det här är viktigt att prata om. Och ni valde fantastiskt nog att ha med mig i det här. Alltså ni hade kunnat välja vem som helst ska prata om det här. Och vi väljer folk vi väljer att umgås med. Vi kan inte alltid välja vem blir attraherad av, men vi kan välja att säga nej. Jag är jätteattraherad av dig, men du är inte bra för mig. Mm. Sen behöver vi kanske inte säga det, utan bara säga att jag väljer att inte fortsätta dejta dig. Och är man nu, för ni ville att jag skulle ta med mig lite tips om man är medberoende. Så jag skriver en liten lista. Och nu vill jag verkligen bara, jag är inte alkoholterapeut utan allt det här klassiska. För jag har själv varit medberoende. Och jag trodde att jag var så smart och så duktig och bla bla ha bla ha bla ha. För när jag dejtar någon så ändrar jag går ut och dricker med dem så att jag ser dem dricker och så kan jag liksom avskriva det på en gång. Om jag ser att det går ner som vatten efter Sahara. eller så, och så frågar jag lite så här, men jag frågar lite cheeky. Alltså jag är inte så här, tar du droger? Nej. Utan för jag har ju bott i USA också, så det är ganska drogliberalt. Så jag är lite så här, ja men okej, så här, men vad, liksom, när du ska parta nu och du ska till Ibiza eller Spanien eller vad typ sån här, liksom, vad händer då då? Vad du går ut lite kokain? Och så sitter jag lite så här och lite liksom cheeky om det. Och då så kan jag märka ju direkt om det är kille som, hon tänker så, ja men hon går nu, tycker jag att det här är lite coolt. Ja men det är lite det och lite bla bla. Ja men då kommer inte vi träffas mer. Men om jag lägger fram så här, tar du droger? Gud vilken awkward date. Alltså det kan man ju inte vara på. Men jag hamnade i situationen ändå där jag träffade en kille där det var så här, men det här är just nu för att jag ska iväg. Men det blev längre. Och jag har aldrig älskat någon så innerligt i hela mitt liv. Och så kom det fram att det var inte bara det att han drack för att han är funktionell och det klassiska, men jag sköter mitt jobb och jag sköter det här och det, utan det var även andra typer av droger och det fick jag veta senare. Men att om man dejtar någon sån och man ser de här tecknena, jag gjorde inte det då för att jag var så innerligt kär. Gå därifrån.
En alkoholist eller narkoman kommer alltid älska drogen mer liksom. Det är bara
så. Du kan aldrig älska någon frisk. Och jag säger det igen, alltså, du kan aldrig älska någon frisk. Den personen måste ta tag i sin problematik. Är det en anhörig, alltså någon som du lever i relation med som börjar dricka och sånt där, så ta upp det, prata om det på ett bra sätt. Och, liksom, och är det framförallt någon bror, syster, nära vän, gud ja, ta upp det. Prata kanske innan med en alkoholterapeut eller något där kan få stöd. Hur tar jag upp diskussionen? Det här är vad jag märker. Är det här en riskzon? För oftast är det så här, finns en oro där så är den oftast berättigad. Och det är ju det, att det behöver inte vara att men den här personen är alkoholist. Utan det kan bara finnas någonting där som gör att den här personen dricker mer än vanligt. Och varför är det så?
Lita på din känsla.
Lita alltså, på intuitionen, ja, precis. Och just att sök då till liksom någon som man faktiskt kan få råd och tips om. Ja, men det här har förändrats. Den här personen har gått igenom en skilsmässa och nu började det här. Eller det kom från ingenstans. Var det än är, prata med någon som är professionell så att man får lite input på hur man ska ta diskussionen. Mm. En sak som man behöver checka in med sig själv om man lever i en relation med någon. Vaknar du på morgonen och det första du gör är att checka in hur den här personen mår och vilket humör den är på. Och sen anpassar du dig efter det. För det var det jag upptäckte med mig själv. Han är på lite stingsligt dåligt humör. Okej, okay, hur ska jag fixa det? Man tappar liksom på tå.
Vem behöver jag vara nu med honom?
Ja men så. Och en annan sak är, köper du hem alkohol för att du vet att det blir en trevligare kväll? Nej men vi äter middag och dricker lite vin. För det här som folk inte förstår, det handlar inte om att sitta så och liksom supa framför tvn. Det handlar om att vi köpte hem ett boxvin och den är typ slut. Det är det. Men det var fortfarande, vi satt och hade typ en date night och det var mysigt. Men oj vad vi drack, oj vi är lite bakis, oj han öppnade en öl klockan 11 på en söndag för att men det är ju söndag och det är ju lite helg och kul. Och så anpassar du ditt liv efter den personen du är med för att den personen ska, alltså den situationen ska underlättas. Är det så att vi inte riktigt kan umgås utan alkohol? Och de säger, ja nej men vi var ju hela förmiddagen här utan alkohol, det var ju lugnt. Men är det så att man inte kan hitta på saker? Nej, men vi går på stan. Eller är det så att man, nej, men vi stannar och tar ett glas vin? Eller stannar man och tar en kaffe? Eller kan det gå en vecka, en helg utan att det konsumeras någon typ av alkohol? Det kan också bara vara en sak att tänka till lite.
Och bra testa bara. Kan jag vara utan en helg? Och se hur man själv reagerar. Om det är värsta cravingsen. För det är så lätt när man upprätthåller. Och vår relation. Då vet man inte. Ja. Testa.
Vad tänkte du säga, Victor?
Nej, och vår relation. Testa relationen. Alltså, behöver vår relation... Är vår relation alkoholist? Eller liksom har
alkohol, ja.
Alltså, behöver
för att bli trevlig.
Ja, för att, exakt. För att,
Och sen en annan sak, så här, försvarar du ditt beteende inför andra människor, eller den personens beteende inför andra människor? Ja, men han var lite för att det och det. Eller att någon lyfter frågan, så här, men du, är det bra där egentligen? Eller att man faktiskt har problem med den här personen och pratar med sina kompisar och den säger, du, det där är ju inte bra. Men då måste den vännen också veta att man inte är mottaglig för det just då, utan det man behöver är, för att den personen behöver komma till den insikten själv, så säger så här, du fattar att du sitter i medberoende situation. Usch, det funkar inte bra.
Nej, alltså, attack, nej, kritik.
Det funkar inte så bra. Och sen är det också så här, dricker du mer än vad du vill? Att du även på tisdag säger, jo men jag kan ta ett glas vin, för jag vet att den här personen blir på bättre humör när vi ska dricka lite vin. För att underlätta liksom den vardagliga situationen. Och blir den här personen en annan person när den dricker? Blir jag en annan person när jag dricker? Har jag ett problem med alkohol? Tappar jag bort saker? Man brukar säga att man har problem med alkohol när alkohol får konsekvenser. Oavsett om det är att jag tappar bort min plånbok, jag var taskig mot någon, jag vet inte hur jag kom hem, Jag spyr väldigt ofta och fyller. Alltså var den är, så här, så fort, eller jag har inte råd att köpa nya brallor för jag har supit upp mina pengar.
Du missar möten eller du, alltså,
när det får konsekvenser
in saker,
ja.
Vad det än är för konsekvenser. Och jag tror att det där behöver man också checka in i sig själv. Och det, alltså, jag tycker det är så tråkigt också att debatten i Sverige blir just vit jul eller massa supa, lördagssupa. Att det, vi måste kunna ha någon form av så här mellanting. Men vet man med sig att alkohol är inte bra för mig för att jag blir så här och så här och gör så här och så här, då sök hjälp. Eller, åh gud, jag hatar uttrycket sök hjälp, för det är så en grej som folk kan skrika på varandra typ när de är arga. Men be om hjälp på rätt ställen och be om stöd. Ingen kommer döma dig om du går till en terapeut eller en alkoholklinik. De vet att det är en problematik och kommer finnas där för dig. Och om du är en anhörig så finns det också ställen att vända sig till. De vet att det är en problematik, de vet att det är tufft. Och det handlar inte om, som jag sa innan, det är jobbigt att se någon som är full. Det är det manipulativa, det är ljugandet, det är lite så här känslomässig utpressning. Det här, men gud vad tråkig det är om du inte ska ta ett glas vin. Det är ju faktiskt fredag, jag trodde vi skulle ha en mysig date night. Nu, så här, nu har du förstört date night för att du inte dricker.
Alltså det är bara punkter.
Exakt, de vet precis. Och det är det som sker i familjer. Det är det som sker i kärleksrelationer. Det är inte att någon sitter och full i soffan som är jobbigt. Även om det är såklart inte trevligt.
Vänskapsrelationer också. Men det är vanligt, de här subtila sakerna. Väldigt många, jag vet inte hur det bland er, fast jag har haft många, många vänner som har tryckt mig till position där jag har fått dricka mer.
Men det är väl så subtilt, och det är väl en sån normaliseringsprocess också. Till en början så kanske man inte ens reflekterar över, och sen så går, för att det sker så långsamt och liksom i så små subtila steg.
Ja, och sen är ju också, bara vi kollar på film, tv, musikvideos och allt det populärkultur. Så jag tänkte på det, för jag såg den filmen Rough Night som handlar om att de är på möhippa. Och jag var så här, varför tar de kokain? Varför ska de göra, det är någon form av så hangover för tjejer typ. Men varför, de kan ju vara ute och dricka tequila och göra dumma grejer. Men, jag säga, men varför ska jag dra steget nu att hon ska bli så här governor och den ena, alltså det massa ansvarsfulla arbeten och bla bla. Men alla drar kokain för det är lite kul.
Då har blivit, normaliserat.
Det har normaliserats. Och jag säger inte så här, åh gud, filmerna ska inte göra så, för att det är ju liksom en filmvärld. Men vi kanske måste bara tänka på, varför är det så viktigt att klämma in såna grejer? Och sen, är det så att det gör man så ledsen att jag tänker generationen som växer upp nu som inte kunna se en film utan att det är liksom droger, sprit, hoes and bitches, alltså det, allt det här bara
och det
är så knäppt, för vi pratar ju så här, ah, men du vet, när det kommer liksom att stoppa min kropp och, det är så här, och sen så ett nej är ett nej, och det kan vara våldtäkt fast det är en killkompis. Jag bara, aha, men alltså det är jätteknäppt. Men vi har inte lärt oss, så om någon säger nej till alkohol så är det ett nej. För det får vi fortsätta pusha på. Det tror jag är så här, nästa grej som kommer komma. Nu har vi lärt oss att säga nej, du får inte ligga med mig när jag är medvetslös. Det är våldtäkt. Och alla bara, oh my god, mind blown. Alltså, det är ju skitknäppt.
Ja, men det är det här som blir så sjukt. Det blir så specifikt på vissa beteenden. Typ bara våldtäkt, säger nej. Inte så här, ja, men lär dig säga nej, stå upp för dig själv. Generellt, det behöver inte vara specifika områden.
Lär dig att känna in andra människor. Lär dig respekt för andra människor. Och vad är det som gör dem lyckliga? Du gör inte någon lycklig av att trycka ner en shot i halsen på dem. Du gör inte någon lycklig av att ligga med dem medvetslösa. Alltså det är bara så att säga sig själv. Det är bara så här, fucking coming sense. Och förlåt, nu bara svor jag här.
Ja, det är också ganska bra. Ja, men verkligen. Och Ron, jag tyckte det var så häftigt det du sa med de här männen i USA, i LA. Det jag tycker är så coolt och synd på båda, på samma sätt, är det här att man går på AA eller man går i annan gruppterapi eller terapi för att få chans att bara vara blottad, vara sårbar, få vara autentisk, transparent. Varför kan vi inte? För egentligen det vi gör, det är att vi möter en annan människa och får någonstans vad de vi är. Och de mötena, de platserna kan ju vara vad fan som helst. Nu var det i en bar och ni satte på en bänk. Det där kan ju hända var som helst, när som helst. Det handlar ju om att du ska få vara sårbar och få blotta dig, och en annan person lyssnar, respekterar och är nyfiken.
Ja, och
det kan vara, behöver inte vara en terapeut, det behöver inte vara i ett slutet rum.
Helt rätt.
Nu är det AA, utan bara så här, vi pratar.
Ja, och sen så är det ju någonting som gjort att, ja, men nu blir socialt accepterat och lite coolt att gå i terapi. För att det är så här, men du går på gymmet för att förbättra din kropp och så går du i terapi för att förbättra dig själv. Vad bra. Men det här är bara, jag tror att många är rädda för att säga fel, göra fel och Jag har vissa vänner ibland när jag berättar saker. Jag brukar säga innan, jag kommer berätta en sak nu. Jag behöver inte smarta råd och tips.
Nej.
Jag behöver bara att lyssna en stund.
Återigen, du berättar vad du behöver.
Ja, och jag tror att, gud, jag har ett ex sa till mig hemma så här, but you're like dating a dude though, because för alla killar tycker att de är så straightforward med vad de tycker och tänker. Ja, ja, eller hur? Och vi sitter och behöver ingen aning. Men det är det där klassiska. Ja, men vi kan faktiskt inte läsa vad tjejers tankar. Bara, men vi kan inte läsa era heller. Alltså, ni måste också säga vad det är ni vill. Och lite som i början när vi pratade om att världen är, alltså kolla vad som händer i vår värld. Det är krig och det är osäkerhet och det är folk dör av svält och sjukdomar, allt vad tusan är. Om vi är så himla privilegierade att vi har kläder på kroppen, vi har mat att äta, vi har tv att titta på, ett jobb att gå till, vi får lön, vi kan resa. Varför ska vi göra, alltså vi säger så här, nu kommer folk säkert arga på mig. Det är väldigt lite anorexia på savannen med nomaderna i Afrika liksom. Jo, för att det största slagen är att jag ska äta någonting, så då utvecklar du inte den andra. Alltså, och jag vet att jag har vänner som har anorexi och jag har all respekt för liksom att det är ett otroligt hemsk, fruktansvärt jobbig sjukdom. Så jag tar inte det någon liksom ifrån det alls. Men om vi sitter här i en situation, varför ska vi försöka göra saker svårare än vad det är? Viktor, är du ledsen? Hur är det med dig? Jag finns här, jag lyssnar.
Prata,
Jessica,
lyssna,
hur gick det på ditt möte? Alltså bara att så här, försöka ge varandra genuin uppmärksamhet.
Medmänsklighet.
Och det är någonstans så här, empati är en bristvara i våran värld. Och när vi har presidenter i den här världen och ledare och allt handlar om att man ska bara ta över varandra och det är kärnvapen. Gud, det är bara så här,
ångest. Och det gäller ju konkurrens.
Jo, och det är ju samma så sen när man dejtar någon, till exempel. Och det är det som är så skönt med att bli vuxen. Åh, gud, det är så underbart. Alla som säger, ja men tjejer är typ som bäst 18-25. Alltså, nej, gud. Det är så skönt att bli äldre, det är helt underbart. Men att faktiskt kunna säga så här, jag är inte intresserad av ett partyliv. Vad det nu innebär för dig, till exempel. Jag är inte intresserad av det här. Det här är viktigt för mig. Jag tycker att du är fin. Jag vill fortsätta träffa dig. Alltså, det mest fantastiska som vi kan ge någon i vår värld, det är vår tid. Det är det enda, vi pratar om det i Investpodden så mycket. Pengar och sånt där, det kan liksom komma och gå. Vår tid rinner konstant ut. Alltså vi är äldre nu än vad vi var när började den här intervjun. Det är helt galet egentligen.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, så när vi bestämmer oss för att ge vår tid till en annan människa, det är det vackraste vi kan ge. Så när vi dessutom kombinerar med att ge vår tid och vår kärlek till någon, alltså den kombinationen är så oslagbar. Så att helt öppet säga till någon, jag tycker du är fantastisk, jag vill spendera mer tid med dig. Och sen får vi se om vi fortsätter spendera med tid efter det. Men for now så vill jag göra det. Alltså vilken gåva det är. Men vi är så upptagna med att spela coola och balla hela tiden. Ah nej, men nu så bara, hon sitter säkert och väntar på mig att jag ska ringa. Alltså man bara såhär, va? Nej men vänta här nu. Spola tillbaka. Vad är viktigast? Och allt annat är bara så här unnecessary. Det är därför jag är glad över att jag fick spendera min tid med er här nu.
Ja, det rundar ju av väldigt bra. Så precis som du sa, man kan inte ta tillbaka ord. Det gillar jag jättebra. Det har blivit otroligt populärt. Relationscoachen hade vi. När vi pratade om relationscoachen, då pratade vi just om det här med att man kan inte ta tillbaka ord man säger. Så ibland kan det vara bra att göra upp lite regler i början. Och man kan inte ta tillbaka tid. Det är de två sakerna. Så det kan vara bra att tänka på. Så tycker jag att vi avslutar med stort tack och till alla. It's not your fault.
It's not your fault.
Tid, närvaro och kärlek.
Ja, ge tid och kärlek på rätt ställen. Och det är okej att avbryta relationer som inte är hälsosamt för dig.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket för att du fick komma hit.
Puss och kram på er som lyssnar.
Ja.
Tack.
Hejdå.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle, dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle, or upgrade to next-level protection with the Wool Runner Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.